är det?
Välkomna till Dealen med bilen. Avsnitt 235.
Tror du det finns några danska bilpoddar? De har ju knappt bilar i Danmark. Alltså.
Nej, för det är väl
hobbybilar har de ju inte.
Nej, det är ju för, större hobbybilar är förbjudet i Danmark.
Ja, men typ. Ja, men vad är det? De skattar
rejäl. En skatte på en Escalade var väl så här.
Jo, men
200 000 om året.
Ja, och även roddar, muskelbilar, de har gjort det omöjligt. Skit i danskarna!
Herregud! Ja. Den här veckan känns det som att vi har mycket att prata om. Jag vet inte vad det beror på, men ibland så räcker det med att vi har varit ifrån varandra en helg för att man ska få sånt där uppdämt behov av att få prata av sig om ingenting.
Ja.
Du är den enda jag har där man kan prata en person som förstår dynga.
Det som kallas kvalificerat skitsnack.
Ja, på vägen hit.
Folk vill ju prata om så vuxna, tråkiga saker igen.
Ja, amorteringar och sånt där.
Ja.
På vägen hit när jag satt i bilen så hade jag en Jeep, fan heter de nu då? En sån här vanlig Grand Cherokee. Det som var poppis på Östermalm för 15 år sedan.
Ja.
Som var typ, kanske var 10 år gammal. En ganska ny bil med andra ord. Men den var helt besudlad med krom, alltså sånt där till kinesiskt tillbehörskrom. Du vet, som man såg på Hummer H2 var poppis.
Jag har inte ens sett det på den typen av bil.
Allt som gick att kroma hade de satt krom på. Alltså alla dörrlister, de hade ramat in.
Jag kan inte ens se det framför mig hur det skulle se ut.
Nej, det var så fult. Jag hann inte
fota.
Fel bil jag skulle fota, hann inte fota. Men jag tänkte sen, men nästa vecka då ska jag fan prata om tillbehörskrom, hur konstigt det är. För det här var liksom krom runt hela dörrarna. Men det krom hade de runt hela lyserna, men även liksom tvärs igenom lyserna. Alla dörrhandtag, så satt en sån här bug reflect, du vet, en sån här längst fram på huven. Krom. Så jävla konstigt. Alltså det är ett kvalificerat sätt att göra en bil äldre.
Ja. Krom, ja. Ja, det tycker jag är ett bra ämne att prata om.
Krom.
Vi har mycket att snacka om, som sagt. Jag hatar när folk ska berätta vad de drömde om. Och det jag ska berätta nu är inte ens intressant. Jag drömde bara om att vi...
Vad har du drömt om?
Att vi skulle podda det här avsnittet. Och vi fick inte till det. Vi försökte.
Men så är det ju varje vecka.
Det blev liksom inget bra.
Det var en sandröm alltså.
Ja, så vi får se då om det är en sandröm eller inte. Men, vad ska vi börja med då? Vi har ju massa brev, vi ska prata om.
Ja, jag känner att jag måste få ur mig en grej för att jag sen ska kunna skaka av med det. Så det här är en grej jag bara vill bli av med. För jag nämnde ju för ett tag sedan att min 2017 Range Rover troligtvis är mitt livs sämsta köp.
Ja.
Eller troligtvis är ju en lögn. Det är...
Ja, det är så. Det är konstaterat nu.
Jag har aldrig gjort en sämre affär i hela mitt liv. Och det här är ju kul. Om man inte är jag.
Ja, hade det varit jag hade jag mått väldigt dåligt. Jo. Och de allra flesta.
Nej, men hade det varit du hade jag tyckt att det var kul.
Ja.
Nu tycker inte jag att det här är så kul.
Ja, du menar så. Ja.
Men planen...
Skillnaden mellan dig och mig är att jag tycker inte att det här är så kul. Jag tycker det är lite synd om dig.
Nej, det gör du ju inte alls.
Nej, det gör jag inte.
Du ler ju samtidigt.
Ja, det gör jag.
Men planen var ju att jag i somras skulle få omkring i min Wagoneer och känna mig snygg och framgångsrik.
Mm.
Men eftersom den inte hann bli klar, blink, blink, Daniel Ginneström, så var jag liksom tvungen att liksom ha någonting nytt. Och då hade jag ju avverkat 3 för mig själlösa, skruttiga bilar. Det var den där polisbilen, det var den där BMWn som jag... Det var jättekonstigt. Det var ju inte ens en bil jag ville ha. Liksom. Och sen gamla vanen. Jag hamnade ju i ett läge där jag tyckte så himla synd om mig själv, så att jag tänkte att nu måste jag få unna mig något.
Ja, just det.
Och kort summerat då så köpte jag Range Rover för 837 500 i slutet av maj. Jag la in 300 000 kontant och resten på avbetalning eller leasingupplägg då, så det var första förhöjd hyra 300 000. Sen köpte jag nya diamantsydda skyddsmattor i skinn, gummimatta till skuffen. Vad fan var det där?
Det var du såklart.
En messenger-ljud. Daniel Innestrand, jag måste fan ta det här.
Aha.
Tjena.
Tja.
Du, nu... Vad ska vi kolla?
Så det där är verkligheten. Han är kort åt andra hållet med. Liksom, så det... då liksom inte...
Men vadå? Du säger att jag ska kolla, men vad ska jag kolla på?
På bilden jag tog och skickat till på Messenger.
Messenger? Vänta, vad fan har vi det då? Det är ingenting som är så här Mac-kompatibelt med dig. Där har vi Messenger.
Det är den bittra verkligheten när det kommer se ut.
Ja, ja. Det är ett glapp på en... Är det en centimeter glipa?
Ja, det är några som är. Typ 11-12 millimeter tror jag.
Ja, men det är fränt.
Och sen blir det likadant på framdelen.
Ja.
Har ungefär samma längd.
Men kära du, vi har inget val.
Nej, det är bara jag som sitter.
Vet du vad vi kan göra? Vi kan 3D-printa små avfasningar som vi sätter där. Det ska Anton på Fabtech Nordic få göra åt mig.
Ja, tänk på då att de ska vara avfasade bara så man kan, för de måste gå öppna.
Hörde du inte att jag sa avfasade 3D-printer?
Ja, du får 3D-printa när jag avslutar
det. Ja, det blir skitbra. Jag tycker du är duktig även fast du håller på att fucka upp min Jeep.
Ja,
vi hörs sen. Ciao, hej.
Ja, så är det bistra verkligheten.
Ja. Mm. Det som händer är att bilen är nu träfolierad.
Ja.
Och det blir så jävla snyggt.
Ja, det blir väldigt, väldigt bra.
Men de här trälisterna, de amerikanska kvalitetsträlisterna som ska sitta och rama in träfolieringen.
Mm.
Trälisterna i plast, ska jag säga.
Ja, just det.
De är ju för jävla för korta.
Ja och nej va? För korta behöver de ju vara, för annars går det inte att öppna dörren. Då tar de ju i varandra. Nej, då får förstå vad vi säger nu. Eller förstå vad det är.
Det är det att gliporna är lite för.
Lite för, ja.
Men jag tycker det är lite 80-talsglipa. Ja. Jag kan leva med det här, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Daniel mår psykiskt dåligt, men han är som perfektionist.
Ja. Ja.
Jag fortsätter prata om min Range Rover.
Ja.
Mm. Jag köpte ju diamantsydda skyddsmaterialskinn, gummimatta till skuffen och en ny svart 2020-grill plus ett nytt grillemblem. Och sen installerade jag en sån här GPS-tracker. Det här kostade totalt 16 500. Vilket gjorde att bilsatan landade då på 854 000. Och sen när sommaren 5 veckor senare var slut så tänkte jag, nu slänger jag iväg den här lite snabbt och får igen pengen så jag kan börja köra Jeep Wagoneer istället.
Mm.
Och skälet till att jag var så naivt övertygad om att jag skulle få igen pengen, det var då två saker. Dels att bilen hade den här unika peppargrå lacken med den vita inredningen. Snyggast i Sverige.
Väldigt bra färg är det där.
Otroligt bra färg.
Det där är en färgkod som man egentligen borde lägga på minnet till något framtida bygge.
Jag ska inte lägga någonting på minnet med den här bilen. Och det andra var miltalet, för den hade ju bara gått 3700 mil. Och alla andra jämförbara runt 830-ish prisklassen. De hade gått 7-8000 mil.
Mm.
Så att jag tänkte att det här...
Någon glittrig syrian ska vi vilja ha den här, tänkte du?
Det tänkte jag. Och förvånad blev jag när ingen ville ha bilen.
Nej.
Utom en massa ukrainska kvinnor som jobbar på oljeplattform.
Mm.
Så att efter 1,5 månad av annonsering så fick jag liksom med svansen mellan benen gå till Hofner Auto som ligger bredvid mig i garaget i Vallentuna och fråga om de ville ta den här på försäljningsuppdrag. För jag orkade inte.
Nej.
Jag var mentalt nedbruten. Hofner Auto säljer ju sjukt exklusiva och fina bilar, så det kändes som att de var liksom rätt firma för jobbet. Otroligt proffsiga. Mattias där hjälpte mig. Alltså det är löjligt bra. En dryg vecka senare så var bilen såld. Så det gick jävligt fort.
Oj.
Ja. Dock för 740 000.
Nej.
Sen tog ju de sin säljprovision med all rätt.
Ja.
Och sen betalade jag det som var kvar på finansieringen. Och tillbaka på kontot så fick jag drygt 150 000. Så mina 300 000 hade på drygt 8 veckor halverats.
Mm.
Så att den här bilfan har alltså kostat mig typ 2500 kronor om dagen. Det hade alltså varit billigare för mig att hyra en lyxbil.
Ja, och hade du kunnat leasa för det? Det är spännande, det får du nästan räkna ut.
Nej.
Det är typ en Rolls-Royce Ghost eller någonting där. Phantom.
Jag ska säga så här, jag kommer göra det värre för mig. För att jag gör ju vanligtvis hyggligt sunda bilaffärer. Det vill säga, köp rätt, Kör, rekonda, bygg om eller reparera och sälj dyrare. Och täck upp då för soppa, försäkring och allt annat. Det vill säga, åk omkring i fina bilar helt gratis. Det har ju varit liksom min metodik.
Ja.
Det här har jag svart bälte i. Men sen slarvar jag och köper en bil med fel hjärna. Du var inne på det. Det här var ju bara ett dumt köp.
Mm.
Dessutom en bil med fel ursprungsland, det vill säga England. Där allt är tvärtom. Men min slarvhjärna tänkte att det här, jag kan väl inte göra skitaffärer. Jag behärskar ju metodiken, så jag borde väl kunna köpa lite brittiskt, tänkte jag liksom.
Mm, ja, ja, ja.
Lite sådana Picasso behärskade och fulländade kroki och anatomi. Då kunde han laja runt lite och skapa kubismen. Lite så, utan att göra en närmare jämförelse mellan mig och Picasso.
Nej, det ska vi nog låta bli, tror jag.
Bil som bil, tänkte jag. Innan jag förstod att alla Range Rover på blocket ligger ungefär 100 000 kronor fel. Alltså alla är fel prissatta. Det är ingen som vill betala för de här bilarna. Men då, för att straffa mig själv nu riktigt ordentligt, så tänkte jag skapa ett nytt segment.
Aha, ja.
Som kanske ska förhindra mig att göra om det här klavertrampet.
Mm.
Och jag har ju valt att kalla det här segmentet
Krig, du är en idiot. Tänk vad du hade kunnat få. Krig, du är en idiot.
Okej.
Okay. Ja.
Så nu tänkte jag då lista ett par bilar som jag hade kunnat gå och köpa idag för typ samma peng som jag förlorade på Range Rover. Alltså lite som en präglingsövning. Om jag i framtiden tittar på en dyr Range Rover igen.
Då hör du den här gingen.
Dels den.
I huvudet.
Och sen ska det ploppa upp då andra bilar som jag i teorin hade fått gratis.
Ja. Kanske ska det som ringsignal. Så att du ofta blir påminnande.
Ingen vände sig om efter Range Rovern i somras. Ingen brydde sig om att jag hade den. Och som straff så kan jag nu inte köpa en totalrenoverad Cheva Blazer K5 från 1989.
Åh, mums.
I annonsen kunde man läsa en av landets kanske finaste. Helt renoverad och omlackad av tidigare ägare. Rostskyddad och lackskyddad, fullsarvad och kollad på specialistverkstäder under min ägo, bla 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 bla. Nya 35 tums Beef Goodrich på nya fälgar, maskinellt perfekt och så vidare. 157 500.
Nej, det där är ju
nej, men den här bilen hade också varit perfekt att bakdatera med 73a grillen,
ja,
och kanske
exakt.
En bara en lite folierat ljusblått fält eller lacka nederdelen ljusblått, så eller vitt, men jag.
Det är fina fälgar, man ser inte det på just den här bilden.
Nej, men klassiska såna här.
Ja, det funkar. Det är inte nya fälgar.
Nej, gamla.
Det var snygga däck i alla
fall. Oh.
Mm. Ja, väldigt
så,
bra.
Så den hade jag kunnat köpa istället för att hälla ner pengarna i en gyttjefylld brittisk brunn.
Mm. Cheerio!
Vidare då. Mm. Jag hade också kunnat köpa en otroligt fin 100% original 85a Jeep Grand Wagoneer Limited, silverfärgad med träsidor. En perfekt bil att bygga om till Woodland nummer 3.
Oh, jävel vad fin.
169,9.
Mums, Fille Babba.
Bara tanken på att det hade kunnat stå en Wagoneer till i garaget, helt utan kostnad, gör att jag hatar hela den brittiska monarkin som tillsammans med den brittiska överklassen lyckades bygga ett så uselt varumärke som Land Rover som man ändå älskar.
Ja.
Fy fan!
Ja, fy fan för dem. Ja, den där var väldigt fin.
Håll i det nu då.
Jag tänkte på vad du hade kunnat tjäna för pengar på den där. Det är ju 1 miljon om du bygger klart att sälja den i Tyskland.
Fuck you. Håll i det nu.
Ja.
Om jag inte hade förlorat mig i min lord- och rävjaktssjuka i somras så hade det kunnat stå en 1975 års Cadillac Eldorado Cab i garaget. Helt utan kostnad. Brun med vit skinnklädsel. 149 000.
Ja, du vet att jag det där är jag inte svag för på något sätt. Men om man ändå ska ha en, då är det ju den där.
Ja.
Brun med vit skinnklädsel. Mm. Det där är så mycket JR som det går att frambringa.
Det är bara ett buffelhorn som saknas längst fram.
Ja.
Den hade varit gratis för mig.
Ja. Men icke!
Slutligen då. Som för att hälla salt och Yorkshire pudding i anglofonsåret så kunde jag ha fått en bevarad custom beige och motivlackad Cheva G10 shorty van med helt rätt stance, jälade bakrutor eller såna jalousier och skärmbreddar. Du vet, så här 70-80-tals perfekt.
Ja, den där skickade ju du till mig. Det är en riktig...
Mm. Oh. Mm. Och plus att den har en Goodwrench Crate-motor. Ny motor. Ja. Men jag hade också fått en 94 Caprice Wagon LT1 herrgårdsvagn. Alltså beige med träsidor. För de här två tillsammans kostar 147 000. Alltså de var så billiga var för sig. Jag hade fått båda de här beige skönheterna till priset av en jävla... Ja, skitsamma. Mm. Nog om detta. Mm.
Två Shaggin' Wagons. Mm. Ja. Ja, ja, så kan det vara. Mm. Vet du vad? Jag tänker att vi bryter den här...
Täcker?
Ja, med att snacka veckans bil istället.
Ja. Ja. Har du veckans bil?
Ja, jag tog den.
Ja, jag med.
Ja, ja, men du slipper två den här veckan. Ja. Det går bra.
Det går jättebra.
Veckans bil.
Du, är den här veckan så har jag å Bilsport MC:s vägnar letat upp en väldigt speciell veckans bil.
Oh,
som rent utseendemässigt är lika lätt att älska som den är att hata faktiskt.
Oj, oj, oj.
Personligen så tycker jag att den är skitball. Ja. Men det ska bli kul att höra vad du tycker. För jag gissar att du inte har sett den här tidigare. Åtminstone så vet jag att du och jag har nog aldrig snackat om den. Eller egentligen vet jag. Jag tror jag vet att du kommer bli eldlågor över den här bilen.
Aha.
Veckans bil, eller konceptbil, för det är en konceptbil återigen, är Ford Carousel från det fina året 1972. Så här ser den ut.
Oj.
Ja.
Fan vad sjukt. Det har vi sagt förr.
Mm. De men dyker upp.
Det är så det konstigt att när man är så jävla djupt rotad i den här hobbyn,
ja,
så dyker upp en bil man aldrig har sett.
Men det här är väl du? Sättet.
Jag älskar den.
Ja, och det är en ganska härlig story kring den också.
Fantastiskt.
Ja, vi snackar alltså då en minivan. Och inte vilken minivan som helst, utan en minivan som många gör gällande är alla minivanars urfader på något sätt. Och jag är faktiskt benägen att hålla med. För även om det kanske har funnits bilar som liksom Econoline...
Men vänta, jag måste avbryta.
Mm.
Den här är så jävla snygg.
Ja, 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 ja.
Det är ju... Det blir ju inte snabbt.
Nej, jag vet. Ja, jag vet.
Hur fan hittar du den här?
Ja, men om du lyssnar ska jag berätta lite om bakgrunden. Jag tror du kommer älska den ännu mer.
Uh-huh.
Nej, för som jag sa, även om det fanns ju liksom Econoline och Corvan och liknande bilar innan. Då, alltså, ingen hade ju riktigt försökt skapa en bil som var liksom ett mellanting mellan en vanlig bil och en van innan den här då.
Nej.
Tidigare små vanar var ju just... Ja, små vänar kan man säga. Men inte riktigt den typen av bilar som vi tänker på idag när vi hör ordet minivan. Alltså typ Dodge Caravan eller Chrysler Voyager.
Uh-huh.
De här två bilarna är ofta de som man tänker på som de första riktiga minivanarna. Det vill säga de bilarna som födde den här väldigt framgångsrika modellkategorin.
Uh-huh.
Men Ford hade faktiskt kunnat vara först då. För när Lila Cotta blev vd för Ford 1970,
ja,
så var en av hans första idéer att låta Fords designers och ingenjörer börja skissa på en bil som just skulle vara liksom en blandning mellan en stor kombi och en liten van. Och tanken var att man skulle ta fram då en minivan som skulle kunna appellera den lite yngre publiken som gillade att kampa och som levde ett liv där liksom vanen var den perfekta bilen. Man skulle komma ihåg att vanen var ju otroligt populär i slutet på 60-70-talet.
Ja.
Men Ford ville bygga en bil som skulle vara lite smidigare och billigare och mer skulle ha egenskaper som gjorde den användbar även för liksom hemmafruarna. Och det här konceptet då, det döpte man lite märkligt nog till Ford Carousel. Och varför vet jag inte riktigt. Det var Fords designer Dick Nesbitt som kom att ansvara för designandet av den här bilen. Och för att den inte skulle se ut som en liten skolbuss som många vänner gjorde vid den här tiden så började han med att rita en bil med mycket stora rutor. Och där både B och C-stolpen om du tittar på bilden, de är liksom lutade framåt.
Ja, ja.
Lite typ nästan som en skeva nomad såg ut i mitten på 50-talet. Med det är tre rutor på varje sida ju. Eller?
Jag kan inte minnas när jag mådde så här dåligt.
Nej, man, det gläder mig.
Över att en bil inte finns.
Det är lite mitt mål i livet att få det att må dåligt. Och bra. Sen då så lät han det här bakre panelen. Den har en ganska svepande design som matchar D-stolparna. Och sen delade han upp bilen då i tre fält genom att lägga en träpanel på mitten. Precis som Chrysler gjorde med sina minivanar 10 år senare.
Man är ju lite svag för träsidor.
Ja, du, eller hur? Ja, men tanken var att den här bilen skulle ha lanserats då tillsammans med 1975 års full-size Econoline. Men så blev det inte tyvärr. För 1973, då blev det oljekris i och med att OPEC stängde av oljekranen till USA då. Det här var ju bland annat slutet för alla muskelbilar. Men det förändrade ju även hela sättet som Detroit plötsligt var tvingade att tänka på något sätt då. Så alla koncept som inte klarade av att leva upp till den här nya bensinsnåla verkligheten, de var ju plötsligt då yesterday's news redan innan de hade gått i produktion. Och karusellen då, som vi tittar på här, den hade ritats och tagits fram med 7,5 liters V8.
Bra!
Det gör den ännu härligare.
Ja.
Det här var ju en väldigt turbulent tid för Detroit, alltså oljekristiderna då. Och det togs ju många ganska hastiga och ganska korkade beslut i samband med att spelplanen som sagt ritades om. Bland annat så fick ju Lila Kotta sparken av Henry Ford den andra 1978. Och förbannad så lämnade han Ford. Men han fick snart sin hämnd, för han fick ett nytt jobb hos den då mycket knackiga Chrysler-koncernen. Och kanske för att hämnas, eller kanske för att han var jävligt smart, en jävligt duktig vd, så blåste han liv i minivan-idén igen. Och det var alltså så som Caravanen och Voyagen blev till. Är du med? Alltså idén kom från den här som aldrig lanserades av Ford. Den tog han med sig till Chrysler och gjorde verklighet av.
Så att Voyagen... Ja, när man tittar på de här tidigaste Voyagen så har de ju träsidor på samma
och
sätt.
Tre rutor på varje sida. Ja, så att den föddes hos Ford, men...
Skillnaden, vilket är synd, det är ju att Chrysler Voyager, den är ju liksom soccer mom tillbaka lutad.
Ja, det jag vet.
Lite släntad.
Men den kom ju 10 år senare.
Jag fattar. Men den här Ford Carousel, den är framåtlutad.
Yes.
Alltså den har sånt jävla aggressivt stance. Och dubbla lysen fram. Och den känns ju bara som en krympt aggressiv...
Om du tittar på den här bilden, något som jag också skulle vara väldigt snyggt att göra på den, det är att ta bort sidorutorna så att det bara är en lång pickis.
Alltså så typ en liten sån här El Camino.
Ja, just det, fast större. Ja. Och Lila Kotta, han lyckades ju vända Chrysler och göra det till ett väldigt framgångsrikt bilmärke igen, mycket tack vare succén med deras minivänar. Det är nästan så att jag känner att jag skulle vilja ta med en Lila Kotta i Punkas gubbar någon gång. För att han är en intressant person. Lila Kotta var ju han blev ju känd för sina böcker. 2007 så gav ju han ut en bok som heter Where Have All the Leaders Gone? Som ju är en mycket kritisk bok riktad mot bland annat USAs president George W. Bush. Så att han är en intressant figur. Och det här är en jävligt intressant bil som jag visste att du skulle gå igång på. Det var veckans bil från mig, men vi har ju en veckans bil till. Ska du dunka den med en gång till?
Nej det blir för mycket att ta in.
Ja, jag känner att den tog skruven här, för du är lite utzonad. Det är svårt att få kontakt
med dig. Jag sitter och bildgooglar den här nu. Nej, tar vi min veckans bil direkt efter den här så kommer den te sig väldigt dålig.
Ja, men då pratar vi om något annat mitt emellan då.
En helt annan grej. Jag är ruskigt sugen på såna 3D-skrivare som vi precis, när vi pratade med Daniel alldeles nyss.
Ja, det förvånade mig.
Kunna printa ut en sån här liten liksom minilista någonting. Enda problemet...
Typiskt dig och så här, köpa en 3D-printer som bara står och dammar sen. Du gör något litet test och sen står den bara och dammar.
Jajamän. Enda problemet är ju att man då, om man nu köper en sån här, vilket kanske kommer hända, det är att man då kommer behöva lära sig en ny grej. Precis som med våran skärplotter. Som står och dammar.
Som står och dammar, ja.
och nu har vi ju nått en ålder där liksom en ny kunskap in betyder att en gammal kunskap åker ut.
Ja.
Men det känns som att 3D-printade saker verkligen på allvar håller på att leta sig in i hobbyn. Du kommer ihåg Anton som driver här Fabtech Nordic.
Nej.
Som skickade oss de här fina laserätsade glasen. Han printade ut Woodland-emblemen till min Wagoneer.
Jaha, var det han?
Ja,
Det visste inte jag.
Alltså de här klassiska Wagoneer scripten som står då. Fast istället står det Woodland. Det blev ju löjligt bra. Mm. En sån enorm detaljfinish. Mm. Sen kommer jag ju på att jag även behöver runda emblem till framskärmarna och till bakluckan. Och de håller han på att printa nu.
Mm.
Och behöver man då hjälp med den här typen av projekt så kan man gå in på hans Instagram eller på Instagram och söka efter fabtech_nordic. Och på tal om då vad man kan använda en 3D-skrivare till, mm, så skrev Anton, han 3D-skrev till mig.
Ja.
Till mig, så skrev han så här i morse: hej, en liten avstickare. Nästa vecka åker jag och hämtar en motor till mitt bilbygge. Mm. En motor från en bil som ni har nämnt några gånger i podden. Chevas fulaste SUV, Trailblazer. Sån har du haft.
Ja, sån har jag haft. Mitt företag hade. Jag har inte haft en sån privat.
Men du körde en privat.
Ja, mycket. Körde sönder den också.
Mm. Men jag har liksom förälskat mig i den 4,2 liter stora raksexan med dubbla överliggande kamaxlar. Den ska lyftas ner i min Dodge Deluxe från 1948. Och tanken är att motorn ska dressas så att den ser gammal ut.
Mm.
Så jag sitter och kadritar på fejkade Weber 45-or som jag hade tänkt att printa ut och sen gjuta upp.
Mm.
Alltså det ska se ut som tre stycken Webrar, eller säger man Webrar?
Webrar
med trattar. Men de är egentligen bara spjällhus till insprutningen.
Ja, lite som Triumph gör på sina motorcyklar, att de gör en kåpa till insprutningen som ser ut som en förgasare.
Ah.
Ja, just det.
Jag är helt inne på era tankar kring att vi måste tänka nytt och miljövänligt. Hade stålarna funnits hade jag elkonverterat, men nu får det bli etanol istället. Så många idéer och fantasier som far runt i huvudet och så lite tid. Men jag brukar säga att sova är kusin med döden.
Ja, ja.
Vi hörs, Anton.
Ja, nice.
Så att, gå in på Fabtech Nordic och se vad ni behöver hjälp med om man ska etsa saker eller 3D-printa.
Ja, men framförallt tycker jag att det är kul just som du gjorde där. Alltså, om man, när jag, du kommer ihåg när jag byggde min 32-råd som hette The Bully. Då hade jag ju en sån här pinstriping kille som skrev The Bully ganska snyggt bak på. Men det är ju också kul att göra egna emblem.
Ja, det är jättekul.
Att man, för om man vill döpa bilen så kan man göra, och då ska man ju höra av sig till Fabtech.
Ja, exakt. Mm. I förra veckan så gick vi ju väldigt hårt åt en stackars lyssnare och hans Mazda 6.
Ja. Det gjorde vi.
Jag hävdade ju att han var på väg ner i ett kriminellt fördärv och du gick ju längre och hävdade att han var helt galen och låste in kvinnor i cellen.
Satans dyrkare.
Ja. Mm. Och nu har vi fått ett svar. Och han gav,
han skriver oss, på latin i old English.
Han gav oss dessutom betyg.
Jaha, 666.
Vad tror du han gav oss på en skala från
666. Nej, jag har ingen aning. Ja, men inte fan. Alltså jag,
på en skala från 1 till 10.
Jag tror kanske att du förmodligen var närmare än jag, om jag ska vara riktigt ärlig.
Han skriver så här: hej.
7.
Det här var det roligaste avsnittet någonsin.
Aha.
Så här kommer facit.
Ja.
Jag skulle säga att ni får 9 av 10 poäng.
Nej.
Uh-huh.
Är det sant? Uh-huh. Fan, jag tror ju att vi är bra på det här, men vi är fan bättre på det här än vad jag tror. Och då tror jag ändå att vi är bra på det här.
Ja.
Uh-huh.
Då skriver han så här: ålder.
Mm.
22.
Sa vi båda två.
Exakt.
Ja.
Vi nailade åldern på pricken.
På året nästan.
Ja, men jag sa 19-22, du sa 23.
Ja, okej. Okay. Mm, ja.
Eller tror jag.
Ja, typ.
Alltså. Jag bor i en mindre stad, dock utanför Göteborg.
Du sa mindre stad.
Jag sa mindre stad utanför en stor
större
stad.
Ja, just det.
Och jag sa...
Kanske Göteborg, sa du. Ja, du rabblade upp
då. Jag sa Malmö eller utanför Lund. Mm. Jag sa utanför Uppsala. Jag sa utanför Göteborg, typ Partille.
Mm.
Men han bodde någon annanstans,
ja,
utanför
var, ja,
Göteborg.
Ja, mm.
Jag sa att han satt och knackade och höll på med dark web och
ja, just det. Lite data.
Ja. Mm. Plus att jag hävdade att han jobbade på Zalandos lager. Men
jag sa att han körde likbil eller jobbade som städare på krematoriet.
Ja.
Det kanske, det vet jag inte.
Han kan mycket väl ha haft ett sånt sommarjobb.
Ja.
Ja, men han jobbar som webbutvecklare.
Jaha, det ser jag.
Och jag sa att han knackade.
Knacka kod. Ja.
Han skriver så här: det här är min första bil. Det sa
det
båda
tror
två.
Jag de båda två var inne på. Ja. Mm.
Föräldrarna är inga akademiker, även fast farsan blev glad över att ni trodde att han tillhörde akademikerna.
Det måste du ha sagt, för jag har ingen minne av.
Nej, jag sa att de, men det, var, det stämde ju inte.
Nej,
men han
det.
Blev glad i alla fall.
Det var ja, jag tror det är bra.
Bilen ska byggas om till en banbil, satsar just nu för 600 hästar på hjulen.
Det var vi ju typ lite inne på båda två, typ. Att det skulle gå undan.
Det var ju exakt det vi var inne på, ja. Att han skulle bygga om den och det var
Och jag var nog lite mer inne på drifting, men det är ju same thing.
Banbil,
ja, det är
jag sa time attack.
Mm, precis.
För i och med att den är fyrstriven så kanske inte är en så bra drifting.
Nej, just det.
Men skitsamma, vi var ju helt rätt.
Mm.
Och sen skriver man så här: även fast man har en del polare som sitter eller har suttit.
Jaha, ja.
Mm. Bara hör jargongen.
Hur han snackar.
De har suttit.
Ja, de har suttit.
Det är inte så här, har du suttit i fängelse? Nej, de har suttit.
Och då vet man. Ja. Det är bara en sak man kan sitta på.
Så har jag tagit avstånd från den typen av verksamhet.
Ja.
Även fast mycket pengar behövs till bilen. Ja. Så det känns som att här kanske...
Steget är inte jättelångt.
Nej, och man förstår ju också att hans kära icke-akademiska farsa också lyssnar på podden.
Ja, han kanske också har suttit.
Det kanske är farsan
Morsan med.
Men det kan ju också vara så att han tydligt måste säga att han har tagit avstånd från den här typen, trots att hans polare har gjort tid. Liksom.
Ja, precis, ja.
Så, eftersom farsan lyssnar så han är skötsam. So they say. Okay. Och sen säger han så här: lite läskigt att ni nämner schizofreni. Då vi har någon
i släkten.
Då vi har någon i släkten som har det, samt flertalet andra mentala sjukdomar.
Det ser. Det här var helt sjukt. Det är nog bästa hittills, va?
Kan vara. Och sen slutade med att skriva: fick några bra idéer för bilen tack vare er. Det blir svart lack med motivlackerad Alexander Bard på.
Ja. Snyggt. Så istället för here's Johnny så är det here's Alexander.
Exakt så. Dubbellivet lämnade jag för ett tag sedan. Fortsätt göra grymma avsnitt med vänlig hälsning. Jesper Jensens Värld.
Fan vad kul.
Det här var ju ändå
jätteroligt.
Jävligt kul.
Ja. Ja.
Ska vi som en liksom fortsättning på det här ge oss på ett nytt
ja, men jag blir peppad. För jag tycker det här är roligt. Så det får vi ta som en uppmaning då.
Ja, den här gången har vi fått ett brev från Robin Bernström.
Ja.
Sen är det här bilskrynklarna eller är det här allmänläkaren och styckmästaren eller vad fan? Vad heter det?
Ja,
producenten?
Ja, precis ja. Mm, ja, men de där flyttar väl lite in i varandra. Jag tycker inte det spelar så stor roll.
Tell me who I am baserat på mina pissiga bilar.
Ja, just det.
Eller hur?
Ja.
Då läser jag nya brevet. Ja. Då skriver han så här: tjena grabbar. Mm. Extremt roligt att ni har dragit igång fördomsprofilen. Är det så det heter? Fördomsprofilen?
Jag tror det heter så i något annat. Originalversionen av det här heter nog fördomsprofilen. Det är ju ett bättre namn kanske. Skitsamma.
Ja,
fortsätt.
Just det. Skickar in vagnsparken i hopp om ännu ett träffande porträtt. Ja, det blir ju väldigt träffande det här. Okej, då har han följande bilar. Mm. En Chevelle 67. En Mini Cooper från 2011. Mm. En BMW 320 från 2009.
Mm.
Och en Toyota Hilux från 2016.
Lite in från höger kanten där.
Där har ni något att bita i.
Mm.
Ja.
Ja, min vän. Jag känner att du var bäst sist. Så att jag tycker att du får gå ut först.
Den här är ju klurig på riktigt. Inte så mycket för att det är en spretig bilsamling. Mer för modellerna i sig.
Men ingen jättetydlig röd tråd.
Nej, men precis som vi alltid gör så får vi liksom börja med bilarna och sen får vi ju se om vi hittar den röda tråden.
Ja, så är det, precis. Ja. Mm.
Och en 67a Chevelle är ju en fruktansvärt snygg bil. Och det som gör 67orna så bra i mitt tycke, det är att de är ju lika fina original som om de är hårt stukade.
Mm.
Men min känsla här, det är att Robin har en riktig ditt muskelbilsstukad Chevelle. Jag säger Chevelle varannan gång och Chevelle
varannan gång. Ja, men det är mitt fel. Mm.
Jag tänker att den har högt stance, bak, breda mackor, kanske huvudvarvräknare och skop.
Mm.
Det är min inre bild säger mig.
Mm.
Dock så sitter det troligtvis en lätt preppad 327 i. Alltså mer show and go.
Ja, just det.
Mm. Men det ligger en 502 short block crate i garaget sedan 2 år tillbaka.
Mm.
Den ska liksom bara sättas ihop.
Mm.
Men eftersom Robin upplever att han redan nu är värst så är det liksom inte högsta prio på motorbytet. 502 är ju liksom otroligt snygg i garaget där den bara ligger och fungerar som en imagebyggare. Alltså för alla som besöker garaget, läs Tinder-dater.
Mm.
Tror att Robin när som helst ska börja tävla i dragracing.
Mm.
Så att motorn får liksom ligga kvar där och bygga honom på något sätt.
Mm, mm, mm.
För det kan vi ju ändå konstatera. Chevellen personifierar Robin. Och allt som liksom Robin vill utstråla.
Mm.
Och jag ska strax komma till BMW:n och Hiluxen. Mm. Men intressantast här är ju ändå Mini Coopern. För den känns så otroligt utstuderad. Jag upplever att den här bilen är ett hundvalpssubstitut.
Ah.
Robin kör den här bilen bara för att måla upp en spännande och komplex bild av sig själv.
Mm.
Den här bilen bevisar att Robin garanterar, alltså det är kombinationen av en muskelchevell och en Mini Cooper, liksom det är det som bevisar att Robin garanterat har Neil Strauss bok The Game i bokhyllan.
Ja, men fan, nu är du inne på något jävligt intressant. Det du menar är alltså att lite beroende på vad han vill ligga med just den här veckan så tar han olika bilar beroende på vad det är för tjejer.
Bear with me.
Ah, ja, okej, förlåt.
Eller så här, Robin har ju läst The Game 5 gånger. Eller spelet som den heter på svenska, för han har ju läst den svenska utgåvan.
Mm.
Och känner man till spelet, boken, så går ju den ut på att man får följa ett hemligt raggningssällskap på deras jakt på kvinnor, att det finns olika koder man ska liksom...
Bara ett svin egentligen är väl sammanfattningen.
Man ska bete sig på ett jävligt udda sätt och det ska locka till sig kvinnor.
Mm.
Det här är ju en av de här böckerna som Jan Emanuel skulle förneka att han har läst, men att han förmodligen garanterat kan utantill.
Ja, så är det.
Det jag menar med det här, det är att unga tjejer tycker att Robin är übermanlig, en riktig alfahane. Men när han hämtar upp dem på date 2, för första dejten är alltid chevellen. Date 2 kommer han i sin Mini Cooper.
Fan, jag älskar hur du tänker.
Så det här är som att slå in en utstuderad spik i kistan.
Ah. Hård första gången och så kommer han visa upp sin mjuka sida,
ja,
sin kvinnliga sida.
Så manlig och ändå kan han bejaka sin kvinnliga sida och köra en sån här gullig bil. Vad är det, så manlig?
Är det den typen av tjej som låter så? Som han dejtar och så?
Skrikiga. Men vi bilskrynklare ser såklart rakt igenom det här enkla tricket. Men varför har då Robin köpt en 2009 BMW 320? Den enda logiska förklaringen är att det här är ett vansinnigt impulsköp. För Robin har nämligen en polare som kör drifting. Och vi kan kalla honom för Jon. Född i Norge. En glad jävel. Inte på något sätt en alfahane. Men ändå en riktig brudmagnet. Han drar till sig otroliga mängder tjejer på VIP-hyllan på Harris. Och det här har ju inte undgått Robin på något sätt. Vilket öppnade dörren för den här vänskapen.
Jag ser honom framför mig, han är sån här
glad,
ja. Ja, och lite sån här raggarpaj. Han raggar liksom, han raggar genom att vara liksom pajas.
Exakt.
He's all over the place.
Robin har ju mera en manlig approach,
utstuderad liksom. Teknik.
Men det här, det liksom, det fanns en dynamik.
Folk ligger med Jon för att han är så crazy, inte för att han är så manlig.
Nej.
För att man tänker att det här kan bli precis vad som helst.
Men det här skapade ju nyfikenhet hos Robin. Så att han öppnade dun då för att de här två skulle bli polare.
Ja.
Och då fick Robin också följa med på en driftingtävling och provåka i passagerarsätet. Och det här var ju en ögonöppnare.
Vi är inne på... Vi snuddar hela tiden. För jag kommer nämna gatebil i min analys. Det var det var dit de åkte, Jon och han.
Gatebilträffen.
Ja, i Norge.
Men det som hände här, det var ju inte på något sätt att Robin vill byta bort chevellen. För det är ju han. Men det här var tillräckligt intressant för att Robin 2 dygn senare köpte en BMW 320 som det ska i med bur och hela skiten. Dock så är det här också typ 2 år sedan nu och den står och samlar damm. Men framtida projekt, det är liksom inget problem för Robin, för garaget är stort och plånboken är tjock.
Mm. Det känns också som i hans karate står krossar och någon skoter och någon jetski och mycket leksaker.
Ja,
hälften funkar, hälften
ja, absolut. Mm. Och det här, vi pratar villa eller radhus i ett fint område, mm, men i en prisvärd del av Sverige. Tillräckligt liten stad för att man knappt ska höra talas om den, men tillräckligt stor för att det ska finnas en Harris med VIP-hyllan.
Ja, just det. Mm. Och VIP-hyllan är egentligen bara två bord. Det är annan duk på bordet bara. Det är annars är det ingen skillnad.
Och lakritsshot. Ah. Man får en lakritsshot står framme.
Ja, ah. Och tomteblad.
Det är liksom inte någon dyr sprit.
Nej.
Liksom. Och det här innebär att jag tror att Robin bor i Härnösand.
Ja, ah, okej. Okay. Mm.
Men vi har en bil kvar och den här bilen kommer då knyta ihop säcken.
Mm.
Och då pratar vi om hans 2016 års Toyota Hilux. Mm. För det här är den självklara firmabilen om man är telemastreparatör.
Ja, det är det han är.
Ja, mycket grusvägar, stiger och inspektioner kring såna här kraftgator.
Jag trodde du skulle landa i, förlåt att jag avbryter dig, men jag trodde du skulle landa i att Hiluxen har köpt för att när han väl hittar tjejen med stort liksom T, liksom förstår du, att det är bilen de åker upp till fjällen.
Nej, han är ingen sån.
Robin lever i nuet.
Ja, men och han har egen firma,
ja,
och han jobbar med så här kommunkontrakt.
Mm.
Ruskigt lukrativt. Mm. Det var ju som han som vi träffade, jag har ett eget flygfält.
Ja.
Jaha, jag gräver diken.
Ja, åt kommun.
Ja, åt kommun. Mm. Det är då så man tjänar pengar.
Ja, just det.
Så att den här bilen har två syften för Robin. Mm. Han har nämligen ett osynt intresse för vapen också.
Aha, ja.
Men eftersom svenska vapenlagar gör det krångligt att samla sjuka vapen,
mm,
så blev den enklaste vägen för Shortcut Robin, som vi också kan kalla honom,
mm,
att ta jägarexamen.
Mm.
Så från början så var ju det här en dimridå för att kunna bygga ett maffigt vapenskåp, mm, med sniperbössor och halvautomater, kanske pumphagel.
Mm. Hur pratar du om det själv?
Ja.
Eller, du känner något släktskap kanske?
Ja,
där ni fredags.
Men efter examen så infanns ett seriöst intresse för jakt,
ja, just det,
med, och natur och viltvård.
Mm.
Så det blev liksom hagelbock, kanske till och med en sida-sida. Mm. Och istället för, liksom, det blev ingen pumphagel liksom. Och Hiluxen började istället kittas då för jakt med LED-lampor och skärmbreddar och feta hjul och så däckt system, ja, på flaket, ja, med ordentliga lådor för både jobb och jakt.
Mm.
Summa summarum.
Mm.
Tack vare bilbeståndet så kan jag med 100% säkerhet säga att Robin är en snäll men totalt självcentrerad, lätt narcissistisk 28-åring som fyller sitt inre tomrum med lystna blickar från unga tjejer.
Du är väldigt bra på det här, känner jag.
Men jag är ju psykolog.
Ja. Och den här gången så är vi väldigt, på ett sätt väldigt nära varandra, uh-huh, i vår analys, men också väldigt långt ifrån varandra. Men vi får komma till någon form av conclusion.
Ja, vad spännande.
När jag läste det här korta brevet, eller brev, det var ju med ett meddelande bara.
Uh-huh.
Men när jag läste det så fick jag direkt...
Det är ju få av våra lyssnare som skriver regelrätt av brev.
Ja.
Det är ju mer staccato ord som vi får tolka ihop sitt brev.
Ja, och så var det ju som sagt i det här fallet. Men trots det så fick jag direkt... en inre förnimmelse om, aha, vem den här mannen är. Och jag tror att anledningen till att jag så tydligt kände något just den här gången var för att jag tror att jag och Robin har någonting gemensamt. Och det är nämligen att jag tror att han också, precis som jag, är adopterad. Tänk att jag kunde se det bara genom att titta på fem bilmodeller. Det är inte sjukt att jag har den här talangen.
Helt sjukt!
Ja, men till skillnad då från mitt afroeuropeiska vackra och nästan till perfekta fysiska liksom, stackars Robin, han har inte riktigt haft samma tur i livet. För jag ser framför mig en liten koreansk figur på 1,65 med tjocka glasögon. Eftersom han förutom att vara kort och lite rundlagd även lider av dålig syn då. Och den här dåliga synen, den ådrog han sig på barnhemmet där han ofta som treåring läste i mörkret under täcket då när de andra barnen hade somnat.
Aha.
Jo, Robin som den överintelligenta lilla asiatan är, han kunde såklart läsa redan innan han hade fyllt 2. Men den här berättelsen, den tar sin början i den sydkoreanska staden Incheon 1984. För det var nämligen då som lilla Hyuk, som han hette på den tiden, kom till barnhemmet. Och det gjorde han efter att hans båda föräldrar tragiskt nog hade omkommit i en korvätartävling där det visade sig att den här snåla arrangören hade köpt in skämd korv från Nordkorea som innehöll väldigt höga halter av både glycidol och arsenik då. Och inte mindre än 15 deltagare dog med munnarna
från. Det kan ha varit människokött.
Nej, det skulle det med råttkött och människokött.
Ja. Och lera bara.
Ja. De dog hur som helst då. Så lilla Hyuk, han blev på en och samma eftermiddag av med både mamma och pappa. Och Hyuk betyder faktiskt lite ironiskt strålande. Men det var alltså inget strålande med hur den här lilla monchichi-gulliga pojken började sitt liv då. Men Hyuks vistelse på barnhemmet, det blev inte så långvarigt. För innan han ens hade hunnit fylla 4 så dök det en dag upp ett barnlöst blont par från ett avlångt land långt, långt upp i norr. Och några dagar senare så började han sitt nya liv där han plötsligt fann sig boende i Linköping. Och inte bara hade ny mamma och pappa utan även ett nytt namn då. Och det var liksom Robin. Och Robins mamma och pappa, som för övrigt heter Lars och Gunilla, de var ju förstås överlyckliga över sin asiatiska lilla guldklimp som de skämtsamt kallade för The Golden Child från den här komedin Eddie Murphy som hade premiär samma år som Hugh.
Fan, vilken bra film.
Ja, väldigt bra film. Hur som helst då. De hade försökt skaffa barn i många år, men tack vare Lars usla spermier som knappt kunde simma så hade det liksom inte blivit något. Så till slut så bestämde de sig då för att adoptera. Men det var inte bara Lars spermier som var veka, utan Lars och Gunilla var även den här typen av svaga föräldrar som försöker kompensera sin tafatthet genom att säga ja till precis allting och skämma bort sin avkomma så fort de bara får möjlighet. Med resultatet då att Robin ganska snart började förvandlas till ett diktatoriskt litet monster. Han fick ju som han ville hela tiden och han styrde och ställde med järnhand hemma i radhuset i Linköping. Som såklart också då var översållat med leksaker eftersom han fick ju allt han pekade på. Därför blev det en smärre chock för Robin när han började i skolan. För helt plötsligt så var han inte längre universums mittpunkt. Utan istället så var han nu omgiven av blonda, vikingalika varelser som enligt utsago var lika gamla som Robin. Men som var huvudet längre och mycket, mycket starkare. Och som tog varje tillfälle de kunde för att göra livet surt för den här lilla korta, gapiga och konstiga pojken med de här tjocka glasögonen då. Och det här var ju början på 90-talet, så mycket av liksom 80-talets darwinistiska evolutionsteorier regerar ju fortfarande på skolgårdarna runt om i Sverige. Där det handlade om att äta eller ätas. Det vill säga att det var de starkaste individerna som bestämde. Och om någon inte passade in, då mobbade man in dem i ledet eller så fryste som helt sonika ut då. Och eftersom Robin, till skillnad från mig då, inte hade de fysiska egenskaperna som krävdes för att liksom stävja eventuella översittare, så blev han snart klassens mobboffer. Det här försökte han kompensera genom att tidigt försöka bli bra på olika saker som han fick för sig att hans plågoandar skulle respektera, eller kanske till och med gilla då. Så först började han med kung fu, eftersom han visste att de här tuffa killarna i klassen tränade kampsport. Men det resulterade ju bara i att de nu fick möjlighet att testa sin Kyushin Kai Karate mot hans nybörjar kung fu. Och eftersom de båda var större och hade tränat längre så slutade ju många skoldagar med ömmande mellangärde och trasiga glasögon för lilla Robin då. Så snart så la han av med kung fu och istället så började han med pingis i någon naiv förhoppning om att lite av de här svenska pingisframgångarna som bland annat Gio Wallner hade där i början på 90-talet skulle spilla över på Robin. Och det faktum att han dessutom såg ut som de här kinesiska stjärnspelarna gjorde att Robin tänkte att det här kunde vara en väg ut ur förnedringen. Men det slutade istället med att han fick smeknamnet Pille Pille Ping Pong eftersom han kom till gymnastiken iförd sina korta pingisshorts. Och Johnny, som var den största killen i klassen, han sköt en stenhård handboll rakt på kuken på han. Så den dagen slutade istället med att han fick ligga på en brits in hos skolsyster Ingrid med is på lilla pillevinkeln medan klasskompisarna stod utanför fönstret och skrattade och skanderade det här nya smeknamnet då.
Jag tycker jättesynd.
Jag vet, men det kommer att vända. För så där höll det på då. Han testade breakdancing, men han hade ingen koordination, så han blev utskrattad i aulan när han hade uppvisning. Och han provade till och med att börja med simhopp då, för att kunna imponera på klassen när de var badade. Men tydligen så var det då böget att göra volter från femmas trampolin enligt grabbarna i klassen, vilket han inte kunde liksom förstå, eftersom det var ju modigt att våga dyka. Men inget hjälpte riktigt, utan Pille Pille Pingpong, han var och förblev en loser i allas ögon. Det var inte förrän 2001 när filmen Fast and the Furious hade premiär på Biograf Royal i grannkommunen Motala som allting föll på plats för Robin.
Nu ser jag ser ljuset.
Och när han satt då på bussen hem till Linköping den kvällen, så visste han vad han skulle ägna återstoden av sitt liv åt och vad som skulle få honom att bli en person som folk skulle ha respekt för. Han skulle ju såklart bli en street racer och en bilbyggare.
Ja. Bra, Robin.
Här var ju en jävligt sexy kultur som helt verkade bortse från alla dina fysiska egenskaper, utan du blev istället bedömd utifrån din bil. Bilarna blev lite som robotrustningar som man levde igenom, och det här lockade ju vår lilla glasögonprydda tjockis oerhört mycket. Sagt och gjort då, redan samma vecka hade Pille Pingpong tvingat mesarna Gunilla och Lars att ta ut alla hans sparpengar för att köpa bilen som för alltid skulle komma definiera Robin från Linköping. För veckan därpå satt han på tåget ner till Görlitz i Tyskland för att köpa sin pippigula Volkswagen Jetta GLI 16-ventilers Wolfsburg Edition från 1989.
Du tänker så.
Ja, att växellådan rasade innan Robin hade hunnit komma till Krauswitz och att han fick bärga hem den till Linköping, det spelade liksom ingen roll. Robin hade hittat sitt kall. Och han hittade också till slut en community som accepterade honom för den han var. Och numera är Robin Bernström en legend i A-hallen på Elmia. För hans byggen har genom åren fått Frank Dandy-kalsonger att spännas till bristningsgränsen när bärarna beskådat då Robins olika byggen då genom åren. Men Robin nöjde sig inte med att bara få uppskattning av Clarasil och Red Bull-maffian i A-hallen, utan han bestämde sig för att bli den okrönte konungen av hela Custom Motor Show. Därför har han genom åren både ställt ut en 67 Pro Touring Chevelle i D-hallen.
Och intressant.
Han har också haft sin toktrimmade driftingbyggda 320 Beamer utställd i B-hallen och även vunnit priser med den då på gatebil i Norge. Det var för övrigt på gatebil i Norge 2009 som han äntligen lyckades bli av med oskulden. Med mamman till en av de här lite yngre norska tjejerna som brukar pryda den där tillställningen.
Jag förstår.
Ja, i någon husvagn där på fyllan. Han hade tänkt att återgöra ett avtryck på Elmia år 2020 med sitt senaste bygge, som var en Mini Cooper från 2011 som han hade petat in en Viper-motor i. Men covid satte stopp för det. Robin är ju mycket intelligent. Kanske inte speciellt smart, men som sagt väldigt intelligent. Och därför har han inga som helst problem med att liksom förvandla sina bilar till tekniska underverk. För han kan liksom koda bildatorer i sömnen om man vill. Och jag sa ju att han kunde ju läsa redan vid 2 års ålder. Så att liksom skruva med bilar, det är oerhört enkelt för Robin. Han minns än idag när han liksom satt där på bussen hem från Motala efter att ha sett Fast and the Furious. Han visste att han skulle lyckas bli någon inom bilhobbyn. För han insåg ju att de som var duktiga på att skruva med bilar i hans värld, det var ju riktiga imbeciller i frågan om hjärnkapacitet. För han tänkte att om liksom Y-barnen som satt och kastade snus längst bak i klassrummet, om de kunde få ihop en bil, vad skulle då inte han kunna åstadkomma? Och det skulle visa sig att han hade helt rätt då. Och genom åren så har han liksom prenumererat på pokaler från diverse bilträffar runt om i Norden. Nästan till en grad där han känner att det inte är lika roligt längre. Men när han lyssnade på ett avsnitt av podden Dealen med bilen och hörde en av gubbarna sitta och tjata om sitt jävla Wagoneer-bygge.
Ja, det var ett jävla tjat om
Då föddes idén hos Robin att han nu jävlar skulle bygga en bil som skulle bajsa på ditt bygge, ditt och Daniels fuskbygge. För Robin, han har nu bestämt sig för att han ska även bli kung av overlanding. Och hans senaste inköp då, den här 2014 Toyota Hiluxen, den kommer snart att få en ny, eller snarare en gammal men mycket vacker klänning i form av en Toyota Land Cruiser FJ45 pickup från 1980. Han ska alltså göra samma typ av karosswap som du gör med Jeepen, men han bygger då en Toyota istället. Och det här bygget då kommer för alltid att göra din Jeep, den kommer bli den tragiska tvåan i hans värld, det är så han tänker. För du får på något sätt representera alla de här bullisen, som han, alla de här mobbarna som han har vuxit upp med.
Det är så intressant, jag gick liksom från att jag tyckte så jävla synd om honom och älskade honom.
Ja, nu har han din fiende.
Ja, jag hatar honom.
Och det är därför som han skriver in, för han vill ju egentligen inte veta vem jag tror att han är, utan han vill försöka kartlägga vem du tror att han är och ta reda på hur du tänker, så att han ska kunna bygga en bil som är så oväntad att du kommer liksom vilja ge upp drömmen om att någonsin mer vilja påstå att du har något att tillföra. Den inte hade räknat med, det var ju att Dr. Ponkan skulle sabba allting genom att liksom lista ut den här lömska Kim Jong-un liknande skenmanövern. Så att, ja, där Robin har du, boom, case closed, känner jag.
Det här är ju lite som, du vet, som Palmemordet.
Ja.
Alltså att man sitter och kollar på någon dokumentär om Christer Pettersson och så bara, ja, men det råder ju inget tvivel om att det var den där fyllbulten som sköt Palme.
Ja.
Och sen kollar man på en dokumentär om liksom Sydafrikas spåret. Ja, det råder inget tvivel om att det var Sydafrika. Och, eller Stig Engström, det var ju han som mördade. Alltså, ja, det är klart att det var det.
Ja.
Det är samma sak här. Jag hade en sån jävla tydlig bild av Robin, men nu när jag hör dig berätta det här, så nu är den lika tydlig för mig.
Men håll med om att även om de liksom på ett sätt ligger ganska långt ifrån varandra, så finns det någonting som ändå gör att jag tänker att det kanske är så att båda har lite rätt. För att vi är inne på bilbyggeri och liksom hur han använder bilarna, det kanske är
och
lite...
gatebil var ju också intressant.
Jag känner att vi kanske inte ligger så långt ifrån varandra som vi egentligen kanske tror.
Nej. Bravo!
Ja, tack! Ja,
fan vad du är duktig på det här.
Ja, vi får se. Vi får se. Robin får ju skriva in.
Ja. Så fort som möjligt vill vi ha återkoppling.
Så är det.
Vet du vad det är dags för nu?
No!
Nu är det dags för veckans bil nummer två den här veckan, som presenteras av Bilsport och MC.
Det är de.
Varför då, tänker du?
Nej.
Jo.
Varför då?
Jo, för att Bilsport och MC, det är liksom bilälskarnas Ben & Jerry's cookie dough på fredagskvällen.
Ja, alltså, så är det ju.
Total njutning när det kommer till bilförsäkring. För du får rätt pris, fantastisk kundservice, både när du behöver det och när du inte behöver det. Och alltid en sinnessjuk kunskap kring just din bil eller hoj.
Mm.
Och det är därför som Bilsport MC alltid presenterar veckans bil. Mm.
Veckans bil.
Och den här veckans bil, eller veckans andra bil, teasade ju om i förra veckan, och det är ju nämligen Toyota FJ Cruiser.
Just det, fan vad nice.
Ja, och millenniumskiftet, det var ju en märklig tid. Människor lagrade konserver och förberedde sig för ett globalt datorhaveri. Mm. Och även om vi officiellt var på väg in i framtiden, så konstruerade biltillverkarna bilar som refererade deras historiska förflutna. Av någon anledning så tänkte de, nu är det år 2000, då vill folk köra omkring i bilar som såg ut som de kom från 50-talet.
Mm.
Eller hur? 60-talet.
Helt sant, men det är nog liksom rädslan för det nya, det gör att man blir lite nostalgisk.
Ja,
ja, just det.
Och exempel på såna här bilar, det var ju Volkswagen New Beetle.
Mm, just det.
PT-cruisen.
Oh, fan, det var då allihopa kom, ja.
Plymouth Prowler.
Jajamän.
Och trots att nästan alla de här mer eller mindre floppade, så fortsatte retrodesign att pågå. Och den pågår ju än idag,
ja,
med Camaron och Mustangen och Challengen och nya Broncon och så vidare. Men det lustiga nu, det är att de tidigaste retrodesignade bilarna nu är så pass gamla att man klivit in i nostalgi och klassikerträsket.
Mm.
Så retrodesignade bilar har blivit retro.
Ja, men har det funnits en retroperiod tidigare? Eller är det här första gången? Förstår du vad jag tänker?
Ah.
Har det funnits en retroperiod på 70-talet? Skitsamma.
Ett sånt här exempel är ju just Toyota FJ Cruiser.
Mm.
Och tittar vi på de mest uppenbara blinkningarna till den ursprungliga FJ40, som tillverkades mellan 1960 och 1984-ish, så känner vi igen lådformen, det vita taket i kontrast till en liksom annan färg på karossen. Bakrutorna som går runt hörnet och den smala Toyota-grillen som är omgiven av runda strålkastare. Men FJ Cruisen är ju mycket mer än en retromodell, för det är ju en sann terrängbil.
Mm.
Den baserades på 4Runner-chassit med samma 4 liters V6 och identiska fjädringskomponenter. Mm. Torsen, mitt diff, individuell fjädring fram och stel bakaxel och en markfrigång på 26 cm och ett vadningsdjup på hela 70 cm. Det här var ju en bergsget.
Mm.
Och vidare så var hela interiören väderbeständig i gummi och plast. Och precis som i Land Cruiser 70-serien så hade den 3 mätare ovanpå instrumentpanelen där man kunde se temperatur och kompass och bilens lutning. FJ:n skrek efter äventyr.
Mm.
Men trots den här överdrivet kapabla bilens förträfflighet så sålde den bara typ okej mellan 2007 och 2014. Mm. De första åren så tryckte de ut runt 50 000 bilar om året då, i USA. Mm. Men efter 3 år så störtdök de här siffrorna och så sålde de istället typ 10-15 000 bilar.
Mm.
Och dels hade konkurrensen ökat, men sen fick den rätt mycket kritik för att den var törstig.
Mm.
Och det här fixade de 2010 då den blev markant snålare, men det påverkade liksom inte försäljningen. Sen kan det också ha funnits ett annat faktum, och det är att det inte riktigt fanns ett segment för den här bilen.
Nej.
Det var liksom en tvådörrars jeep-aktig bil med två ytterligare nöddörrar som öppnades som självmordsdörrar liksom. Mm. Och ett ganska litet baksäte, eller jättelitet baksäte, noll bakåtsikt, och det gick varken att ta av taket eller dörrarna. Så kort sagt, det var en äventyrsbil som man inte kunde modifiera så mycket. Att jämföra med Wranglern då, som man kunde kabba om och bygga hur man ville liksom.
Jag kommer ihåg när den kom. Många, ganska länge, så tyckte att den var skitful. Ja. Tills jag en dag tyckte att den var skitsnygg.
Ja.
Det var ingen mellanperiod.
Nej, exakt så var det. Och folk var ju ändå lojala mot den här bilen. Och den fick en stark fanbase. Och priserna höll sig ovanligt höga år efter år efter år, trots att bilarna hade passerat långt över 20 000 mil.
Mm.
Men 2020 så hände det något. För det här var ju året när världen stannade upp. Mm. Året då folk började semestra hemma och året då overlanding exploderade.
Ja, just det.
Och nu plötsligt så var det som att FJ Cruisen fick ett nytt liv.
Mm.
För om man tittade på de stora amerikanska auktionshusen typ där mellan 2016 och 2017 fram till 2019, då dök det upp kanske 2-3 stycken FJ Cruisers per år. Och 2020 så sålde de kanske 2-3 stycken per månad.
Mm.
Så att efterfrågan blev enormt mycket större.
Mm.
Men den här bilen är ju bevisligen väldigt bra. Toyota har ju ett grundmurat rykte om att tillverka bland de bästa offroadbilarna i världen. Och tittar man på miltalet så brukar ju Toyota-ägare säga att man ska ta bort en nolla från mätarställningen för att jämföra den med en likvärdig bil från ett annat fabrikat.
Mm, mm, mm.
Så 2020, när alla skulle köpa taktält och åka ut i nationalparker, då stod FJ Cruisen högst i kurs.
Mm.
Den var liksom lagom retro, den var lagom dyr, men den var också mycket billigare än en ny Tacoma eller en Tundra eller en Land Cruiser.
Mm.
Och sen hade ju tillbehörsmarknaden legat och bubblat i flera år. Så det fanns ganska mycket skoj man kunde köpa till den i form av vinschstötfångare och takräcken och höjsatser och skydd och grejer.
Och i och med att den är så speciell i designen så ser den ju heller inte gammal ut. För den går inte att tidsbestämma liksom.
Exakt så.
Mm.
Så att 15 år efter sin lansering så var det som att den här finniga tonåringen förvandlades till en stilig, skäggig äventyrsman.
Mm.
Det sa liksom pangbom. Och så blev det en klassiker utan att någon hade sett den långsamma utvecklingen.
Mm, mm, mm.
Så vill man köpa en sån här så får man räkna med att hosta upp ganska mycket pengar. Och är man petig så kanske man ska leta efter de senare modellerna från 2010 och framåt när de uppgraderade motorn och fixade alla barnsjukdomarna.
Mm.
Men Toyota FJ Cruiser, det är veckans andra bil den här veckan för att den är tidlöst snygg och dessutom ruskigt bra. Och en sak kan vi ju med säkerhet säga. Nu så kommer den bara bli dyrare och dyrare och dyrare.
Mm.
Tack, Bilsport och MC.
Ja, tack, Bilsport och MC. Fan, jag hade till den här veckan tänkt ta med mig. Jag pratade med dig snabbt igår. Jag nämnde en sak som jag bara, nej, det ska jag ta i podden istället. Nu har jag glömt det. Jag ska ta med en bild på. Jag såg Mercedes har släppt Och det leder mig lite in på det du säger nu. Mercedes har nämligen släppt. Det är bara designskisser.
Aha.
På en elektrisk G-vagn.
Ja, jag har sett det.
Ja, du har sett det. Mm. Och det jag kände direkt när du började prata om det här. En elektrisk FJ Cruiser vore ju också jävligt gött.
Ja.
Ja. Mm. Ja, den är värsta. Vi får väl se.
Ja.
I veckans avsnitt av Dealen med hojen så tänkte jag ta med an ett ämne som vi ofta återkommer till i Dealen med bilen. Och som är ett ämne som ligger Bilsport MC också väldigt varmt om hjärtat. Eller som de är jävligt duktiga på i alla fall.
Aha.
Och det är ju det här med värdering av fordon.
Aha.
Du och jag brukar med jämna mellanrum fråga Fredrik på Bilsport MC om olika saker som rör värderingar på olika fordon. Och ofta brukar ju det här gälla bilar. Men idag hade jag tänkt att ta mig an ämnet ur ett hojperspektiv.
Aha.
För det har som sagt nu då blivit dags för Dealen med hojen.
Northbike. Dream it, live it.
Den här veckan tänkte jag att jag skulle rada upp några moderna och halvmoderna hojar som jag är ganska säker på kommer öka i värde i framtiden.
Mm-hmm.
Och som därför kan komma att bli en bra investering, tänker jag.
Smart.
Mm. Det finns ju en hel del människor där ute som gillar att samla på hojar. Men jag tycker ofta att de lever lite i skuggan av folk som samlar på bilar. För jag tycker inte man hör talas om hojsamlare lika ofta.
Nej, så är det.
Och samla på hojar är ju på många sätt mycket enklare än att försöka bygga upp ett eget litet privat bilmuseum. För dels så tar ju inte hojarna så stor plats. Och sen än så länge så är ju hojar generellt ganska mycket billigare att köpa än klassiska bilar.
Mm-hmm.
Så lite utifrån det här temat så tänkte jag snacka om hojar. Som då som sagt förmodligen kommer öka i värde framöver. Först ut har vi en hoj som jag gillar trots att den kommer från ett varumärke som Northbike inte säljer. För jag tänkte börja med att snacka om Yamahas XTZ 600 Teneré.
Ja, den gillar du.
Ja, det är ju en riktig klassiker som visades upp för världen första gången på Paris motorcykelshow redan 1982. Och att den visades upp i Paris kanske inte är så konstigt, för även om jag inte vanligtvis brukar ha speciellt mycket gott att säga om fransmän och vad de brukar hitta på, så är det ändå några saker som de har lyckats riktigt, riktigt bra med. Och en av de sakerna är ju tävlingen Paris-Dakar.
Ja, det är en av de få grejerna de har lyckats med.
Om jag ska välja ut en tävling av alla tävlingar som har med motorer att göra, så är nog Dakar-rallyt i mitt tycke den absolut fränaste grejen man kan ta sig an.
Ja.
Det är utan tvekan min favorittävling inom motorsport. Och Yamaha 600 Teneré är ju den första hojen där tillverkarna faktiskt byggde en hoj för allmänheten, som helt och hållet hade liksom hämtat sitt formspråk från hur rallyhojarna i Dakar såg ut på den tiden. Ordet Teneré betyder ju också öken, och det är också en del av Saharaöknen som sträcker sig från nordöstra delen av Niger hela vägen till Chad. Så namnet har ju också en stark koppling till just Dakar-rallyt. Många kanske skulle hävda att BMW, i och med deras R80 GS från 1980, var först med att bygga en hoj som skulle andas Dakar. Men jag tycker det är mer en hoj som är byggd för att vara praktisk, alltså en praktisk långdistanshoj, än en ren rallyhoj då. Jag älskar ju Teneren i alla dess former.
Fick du provköra Tartas hoj när ni var uppe i Norrland?
Nej, den har provkört förut.
Ja, men du körde den inte uppe i Norrland någonting?
Jo, det gjorde jag. Ja.
Alltså du fick liksom mata lite mil med.
Ja, det är ju förra generationens Teneré han har. Jag har ju även kört den nyaste Teneré. Ja, den är ju magisk. Det är lite nyare Tenerés då. Men det är något med den här första som verkligen får mig att bli varm i bröstet. Om man vill investera i en tidig Teneré, då är det hojarna som är byggda mellan 84 och 88 som jag tror att man ska satsa på. Du vet de här som hade höga skärmar med ett lyse fram, och så hade de här typiska färgerna ljusblå med gult eller vitt med rött.
Ja, så jävla snyggt.
Ja. Jag läste någon motorcykelartikel från USA där någon expert sa att de här hojarna skulle kunna komma att stiga i värde med så mycket som 150% över de kommande 10 åren.
Oj, oj, oj.
Ja, de spås bli väldigt eftertraktade. Och jag vet ju att det fortfarande står en hel del såna här hojar och samlar damm i lador och garage runt om i Sverige. Så ut och leta, säger jag. Nästa hoj kommer faktiskt också från ett märke som Northbike inte säljer. Men så får det bli idag, för att liksom vissa hojar kan man inte låta bli att nämna om man ska snacka om framtida klassiker som kommer att stiga i värde. Och en sån har ju det, Suzukis GSX 1100 Katana.
Men man kan också säga så här att Northpack får ju in begagnade.
Ja, de har ju allt möjligt.
Så att det kan mycket väl vara så de har de här.
Man kan verkligen hitta en Katana från 81 hos Northpack om man har lite tur. Ja. För det var nämligen 81 som den dök upp första gången. Och jag såg en första gången jag såg en sån här hoj, då var jag väl 9-10 år kanske. För jag minns det här. Och det är förmodligen därför som den har gjort så starkt intryck på mig också. Och på en jävla massa andra män som är runt 50. Aha. Och kvinnor kanske också. Det är mest gubbar som samlar på motorcyklar och bilar, känns det som. Det får vi väl ändå erkänna, ja, eller hur?
Mest i alla fall.
Hur som helst då, det finns ju olika varianter på katanan. Men 1100 är ju den främsta. Suzuki byggde ju andra versioner också som hette 1100 Katana. Men det originalet som är den bästa investeringen, tror jag. Och jag gissar att den här kanske kommer öka ännu mer än Tenere i värde de kommande åren. För det är ju en ikon på något sätt. Nästa hoj som jag tänkte snacka om kommer däremot från en leverantör som du hittar hos Northbike. Och den här hojen är i mitt tycke en av de snyggaste hojarna som byggts faktiskt. Jag gillar ju vanligtvis inte formspråket från 90-talet. Men när det kommer till Hondas CBR 900 RR Fireblade från 92, då blir jag fan helt knockad. Och det beror förmodligen också på att den kom ju när jag var i en perfekt ålder för den här typen av image. För 92, då var jag ju 20. Och en sån här hoj, den representerade då allt som jag ville vara, men omöjligt kunde vara. Jag hade ju varken hojkort eller pengar att köpa något liknande för.
Eller hår på bröstet.
Ja, ingenting, exakt. Och det är inte bara jag som älskar den här hojen. Jag har hört att folk som kan mycket mer om hojar än vad jag kan säger att Hondas CBR 900 RR går att jämföra med deras CB 750 i frågan om milstolpar när det gäller liksom Hondas historia. En 92 kan du hitta för 45 000 idag. Och jag är helt säker på att de kommer att vara svindyra om 10 år. En annan hoj från Honda som skulle kunna vara med och tävla om epitetet den mest ikoniska Hondan är ju deras CB 1100 RD från 1983. Det här är ju en hoj som både är jävligt snygg men också ganska ful på samma gång, om du fattar vad jag menar.
Verkligen.
Men mest är den nog jävligt snygg, om vi tänker efter. Men oavsett vad man tycker om utseendet på den här hojen så tror jag att alla som gillar hojar kan hålla med mig om att det är en väldigt viktig hoj. För det är den första hojen som på riktigt kan kalla sig en äkta superbike på något sätt. Garanterat en hoj som bara kommer att fortsätta att öka i värde, tror jag. Jag nämnde ju BMW R80 GS tidigare. Och även om jag tycker att 600 Tenere kanske är snyggare så måste ju R80 GS vara med på en lista över hojar som kommer att stiga i värde. Helt enkelt för att alla andra tidiga GS-hojar har ju skenat i pris de sista åren. Blivit lite av en hipsterhoj, de här tidiga GS-hojarna. Många tidiga GS-hojar har ju fan nästan mer än fördubblats i värde de senaste åren. Och alla gamla GS-hojar är ju en bra investering, skulle jag nog gärna vilja påstå. Men jag sa ju att jag älskar sporthojar, hur de såg ut på 90-talet. Och det är ju nästan ett ämne som jag skulle kunna återkomma till, just 90-talet. För det är ju, när det kommer till 90-tals design, så är det ju så att det utan tvekan är i mångt och mycket det fulaste årtiondet som jag har genomlevt. Jag gissar att jag med tiden kanske kommer att ändra uppfattning om det här. Men än så länge så spyr jag ju på hur nästan allt såg ut typ mellan 91 och 98. Alltså allt från kläder till bilar till arkitektur och frisyrer. Det var ju fullständigt vidrigt under de här åren. Förutom en sak. Och det är hur sporthojarna såg ut. Och jag tänker fortsätta med två hojar från just 90-talet som är billiga nu. Och som därför alldeles säkert kommer att bli bra investeringar. Den första kommer just från 1998. Och det är Yamahas YZF R1. Jag kommer ihåg när jag såg en R1 första gången. Och det var när jag var hemma i Falun och hälsade på mamma och pappa. Och stod och tankade uppe på Falun Motor. Som var en sån kombinerad Volvo-återförsäljare. Och Max som låg ganska nära där jag var uppvuxen då. Aha. Hur som helst då, så rullade det in en blå R1. Och började tanka bredvid mig. Och jag vet att jag tänkte att, jaha, här kommer framtiden mullande. För det var något med designen på R1 som kändes så jävla futuristiskt och nytt. Men framförallt också otroligt snabbt då. Och det här är ju en milstolpe i Yamahas designhistoria. För det tog ju flera år innan konkurrenterna hann i kapp designen som R1 hade. För R1 såg ut som ingen annan hoj gjorde på den tiden. Jag är helt säker på att den, just för att den är en designikon, kommer att stiga i värde i framtiden. En annan hoj från 90-talet som jag älskar, närmare bestämt en hoj från 1991, är motorcykeln som han nog fan kanske är den ballaste av dem alla. Jag sa ju tidigare att Honda CB900RR från 92 är en av de snyggaste, men jag vill nog fan påstå att Kawasakis ZXR750R är stråtvassare. Fy fan vilken porrig hoj det här är. Det fanns ju naturligtvis sporthojar som var snabbare, men fan inte snyggare. Och R-versionen var ju utan tvekan den värsta 750-hojen man kunde köra i början på 90-talet. Ah. Och jag vet att det inte bara jag som tycker att det här är en fantastisk hoj. Jag skulle kunna tänka mig att det här är en hoj som Tom Brander, alltså vd på Northbike, skulle vilja ha. Nu när jag tänker på det, han är ju klockren för en sån här hoj. Han om någon borde ju åka runt på en historisk sporthoj från den här tiden. Han var ju ung och galen när den här kom. Jag måste se åt honom att köpa den.
Eller så köper vi en sån i present till honom.
Ja, hoppas han inte lyssnar på podden då.
Ja, eller men vi måste ju först komma på hur vi ska ha råd.
Ja, just det. Men de är inte så farligt dyra.
Men det är mer hur vi tänker.
Ja.
Hur vi resonerar kring
Northbike. Jag hoppas att han hör det. Då hör han att vi är snälla. Sen att vi inte gör slag i saken. Det är tanken som räknas. Hur som helst då. Jag tänkte avsluta med en hoj från mitt älskade Triumph. Och vi ska stanna kvar i 90-talet. För min sista hoj på listan över hojar som kanske inte kostar så mycket idag, men som jag tror kommer bli dyrare i framtiden, är Triumph Speed Triple från 94. Jag vågar knappt säga det, men jag gillar ju inte direkt hur den här hojen ser ut. Men jag älskar ju varumärket Triumph. Men just Speed Triple från 94 är kanske inte designmässigt, det är inget mästerverk i mitt tycke. Men jag vet att många inte håller med mig. Och det som gör den här hojen unik är ju att det var den första hojen som flörtade lite med den här nya kaféräsestilen, men i någon liksom modernare tappning på något sätt. Man skulle även kunna hävda att det här var en väldigt tidig naked hoj på något sätt, för den andas ju även ganska mycket avskalad sporthoj, och det här gör den unik. Och den här vätskekylda versionen då på 885 kubik och tre cylindrar med förgasare, det är den som jag tror kommer öka mest i värde, för det är... Ja, det är originalet. Triumph släppte ju en senare version av den här hojen som hade bränsleinsprutning. Men det är den här första som jag tror kommer kunna... Man kommer kunna ge riktigt bra pengar på den i framtiden. Och den här hojen tänker jag få avsluta dealen med hojen den här veckan. Men lite apropå det jag sa inledningsvis gällande Bilsport AMC, så vill jag också uppmärksamma ämnet stöldskydd och motorcyklar. De har ju en hel del information om det här på sin hemsida. Och jag vet att de gör inlägg på det här temat på sin Facebook-sida just nu. Ah. Som ni för övrigt måste gå in och följa. Om ni inte redan gör det då. Men jag tänkte att eftersom vi ändå är inne på ämnet motorcyklar, så kan jag lite snabbt bara passa på att snacka lite kort om stöldskydd. För det är några väldigt enkla saker som man kan göra för att slippa bli av med hojen. Det absolut enklaste man kan göra, det är såklart att skaffa ett certifierat lås för motorcyklar. Det är no-brainer kan man tycka. Men jag tycker ofta man ser skitlås på hojar som står parkerade. Och det räcker ju inte, för liksom, de är ganska enkla att knäcka. Så skaffa ett certifierat lås. Och en annan grej som är väldigt bra att ha, det är naturligtvis en GPS-sändare. Som sitter på hojen.
En tracker alltså.
Ja, men precis. Mm. För det gör ju att om du blir av med din hoj och har en sån där sändare, då är ju chansen väldigt stor att du får tillbaka den. Det gör det ju väldigt enkelt för polisen att hitta hojen. Så det är ju en effektiv och förhållandevis billig försäkring då. Och det här leder oss in på just försäkringar. Jag vill uppmana alla som lyssnar och som har en hoj som är försäkrad in någon annanstans, att faktiskt gå in på Bilsport AMC:s hemsida och kolla fördelarna med deras försäkring. För den är väldigt, väldigt bra. Helt enkelt för att den är skapad av folk som själva kör hoj då. Och de har ju i mångt och mycket liksom skapat en försäkring som de själva vill ha. Tror ni oss inte, så slår de en signal på 0470-201-25 och snacka lite hoj med dem, så kommer ni fatta vad jag menar. Och som sagt, håll koll på deras Facebook, för jag vet att de håller på att fila på ett väldigt omfattande inlägg där de förutom stöldskydd kommer att snacka om saker man ska tänka på när det gäller provkörning och försäkring och hur du anmäler en MC-stöld och så vidare.
Och det bästa stöldskyddet man kan ha på en hoj, det är att ta med den in i vardagsrummet.
Ja, ja.
Och så har man gallergrind och sådär till hemmet.
Så är det.
Men man, liksom, man ska ha sina hobbyfordon på en armlängds avstånd.
Alltid.
Du,
Yes.
Vi har ju ett otaligt antal gånger hyllat Mad Max Fury Road-bilarna.
Mm.
Det var ju nästan sinnessjukt hur bra de fick till de bilarna.
Ja, det är fortfarande chockad.
Ja, vi har ju pratat om det förr, men ganska ofta så är ju filmbilar skapade av folk som kanske inte har blykoll på bilar.
Nej, då kan alltså, i värsta fall vara skapade av Mark Towell.
Ja, mm. Det är ett skräckexempel. Mm. Alltså, duktiga scenografer som kan få till en stil, men bilarna blir pajiga. Mm. I Fury Road, då var ju varje bil ett formidabelt konstverk.
Ja. Men det är varje enskild detalj på varje.
Ja, men det som är extra kul just nu det är att de 13 mest extrema bilarna från Mad Max Fury Road
säg inte att de är till salu.
Är till salu.
Jesus Christ. Fan vad intressant att se vad de kommer gå för.
Ja, för de går nämligen upp på en gigantisk Lloyd-auktion nu den 26 september.
Okej.
Okay. Så att ni får googla, jag orkar inte hitta någon domän för det, men googla så hittar ni Mad Max-auktionen. Och här kommer man alltså kunna köpa till exempel The Giga Horse, den där dubbeldäckar 59 Cadillacen, eller The Doof Wagon, den där åtthjulsdrivna värstinglastbilen.
Som med, tjejerna sticker med?
Nej, det är tankbilen. Ah. Den här med högt, den här.
Ja, 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 ja.
Med högtalare, han som stod med elgitarr och sprutade eld och hängde i kedjor längst fram.
Oh.
Den är till salu.
Nej, men fy satan.
Alltså det är ju sinnesfullt.
Du har inget så här utropspris eller någonting? Du har ingen,
nej, jag vet ingenting. Och även The V8 Interceptor, alltså den mest ikoniska Ford Falcon Mad Max-bilen.
Oj.
Och sen en drös med 30, 40 och 50-tals roddar med spjut och skit.
Ja.
Det är ju en kul auktion.
Ja.
Och jag menar, är man filthy rich
ja.
Så är det ju ett ypperligt tillfälle att köpa en äkta Mad Max-bil som en investering.
Mm.
För de här kommer ju inte minska i pris.
Nej, du.
Men kolla här på det är liksom alla de här går upp på
auktion. De är också ikoniska nästan alla bilar förut, inte bara inte Shepton utan att de är så eftersom filmen fick sånt jävla genomslag.
Det
ryktas kanske mest om en ny version va?
Ja. Men The Giga Horse den här dubbeldäckar 59 Cadillacen, den är väl kanske den som troligtvis, förmodligen Ford Falcon kanske går dyrast, men den är ju mest i ögonfallande.
Ja, det är
en otroligt bra bil alltså.
Det är inte så att de råkar sända den här aktionen live, för det vore otroligt kul att sitta med lite popcorn och en whiskypinne och kolla på det tillsammans med dig.
Det får man kolla upp själv, för det vet jag inte.
Ja, men ja, vi får kolla upp det.
Ja. Och sen så är det ju också nu den sista chansen i Hansen Racings den här septemberkampanjen där man ska handla för minst 1000 kronor på hansenracing.se så får man en Hansen Racing t-shirt utan kostnad till ett värde av 249 kronor.
Mm.
Och det här gäller ju alla lyssnare som då skriver in värdekoden i kassan DMB09 David Martin Bert, alltså dealer med bilen 09. Så det man gör är att man då skriver det i fritextsöktfältet högst upp så får man upp alla t-shirtar man kan välja på och sen så skriver man den här koden i rabattkodsfältet i kassan så dras hela kostnaden för t-shirten av. Och sen ska man inte glömma att tagga sina egna bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare så deltar man automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car.
Jamen.
Där de den sista varje månad väljer ut en vinnare som får 1000 kronor att handla för.
Mm.
Och vill man köpa en USA-bil ny som gammal så kontaktar man Stefan Andryd på Andryd Cars på 08 30 20 40 och hälsar från oss. Och sen ska vi ju nämna Gasoline Magazine, Sveriges bästa blaska om man gillar bilar och hojar.
Mm.
Och gå in på deras Facebook och håll i ajour med hobbyn och om man inte redan prenumererar på den här tidningen så ska man såklart göra det. Och det blir mycket och.
Ja.
Gasoline Car Show i Skokloster den 25 september är avbokat, det vill säga åk inte dit. Vi väntar till 2022.
Mm.
Det är ju segt, såg du väderprognosen? 17 grader och sol.
Ja, jag visste det.
Mm. Men vi kan inte göra så mycket. Det är fortfarande coronarestriktioner som släpper 4 dagar senare. Men då kan vi inte boka. Hur som helst, vi får vänta till 2022. Slutligen, om inte du har några vackra slutord.
Nej. Jag tänkte, det blev ett långt avsnitt den här veckan.
Jag tänkte runda av med en liten uppmaning.
Mm.
till alla våra lyssnare. För vi är ju snart inne i Q4. Och det är ju nu som man som företagare oftast sätter budget och planering för nästkommande år. Och det är ju precis den här typen av planering som du och jag sitter i just nu. Mm. På att planera. Vad gör vi nästa år? Mm. Så att om ni lyssnare driver ett företag eller jobbar på ett företag som vill nå ut med ett budskap, så kan ni, om ni vill, kontakta oss för en massa olika sponsorpaket som vi har här i podden. Det kan vara korta segment eller längre segment, eller korta perioder eller långa perioder. Och det kan vara billigt och det kan kosta mer.
Men alla har fan råd och
och sponsra oss.
Ja, men vi får väl hitta på något som ja, funkar.
Och man kanske till exempel vill göra en egen podd som den vi gör för Dealen med hojen, som liksom kan sändas separat, det som vi gör för Northbike. Eller kanske filmer för era egna kanaler. Så att om ni förutsättningslöst vill hitta på något med oss, så går ni in på dealenmedbilen.se och klickar på kontakta oss.
Bra!
Jävlar vad jag är hungrig nu. Jag är
så hungrig. Du sa att redan innan vi satt oss att fan, ska vi inte åka och käka något riktigt gott idag. Jag är så jävla fattig. Men vi har ätit upp mina sista. Vi får ju lön på fredag, va?
Ja, det är ju lön på fredag. Det här blir en superhelg. Lön och ett nytt poddavsnitt som blir lönelångt.
Extremt långt också. Ja.
Tack. Ska vi ta varannat ord? Tack
för att ni har lyssnat
på
Dealen
med
bilen.
Hej då.
Krig, du är en idiot. Tänk vad du hade kunnat få. Krig, du är en idiot. Tänk vad du hade kunnat få. Krig, du är en idiot.